Innan superproducent Kim Wirsén rullar igång introt till dagens avsnitt som gästas av Janne Andersson så vill jag påminna er alla om att Toto Balotto är sponsrade av C-more och att man med GOAT-abonnemanget kan se all fotboll från Champions League, La Liga och Serie A. Teckna GOAT-abonnemanget redan idag via cmore.se för 149,50 i månaden, i tre månader, utan bindningstid med koden VIPTOTO. Så hinner ni med och se och följa den midweek-omgång som rullar igång imorgon tisdag. Och sen så är det La Liga igen till helgen, det är fotbollssöndag i Europa och så är det den avslutande sjätte gruppspelsomgången av Champions League nästa vecka. Så cmore.se, teckna GOAT-abonnemanget, man får all fotboll från Champions League, Serie A och La Liga utöver alla filmer och serier och allt annat gott som finns att konsumera via C-more. Så att gör nu det, det är en uppmaning från oss. 149,50, det är nästintill oslagbart. Så att ta nu det erbjudandet och tacka oss sen. Det är ju ett speciellt avsnitt som stundar i och med att Janne gästar oss. Det kommer bli väldigt mycket fokus på landslaget, VM-kvalet som var, lottningen till playoffen och matchen mot Tjeckien som kommer i vår. Men det är ju också måndag och det har varit en fullspäckad fotbollshelg, vilket gör att vi givetvis också vill förse er lyssnare med ett matigt svep. Så här kommer nu ett litet svep som sammanfattar lördagen och söndagen som varit. Vi lägger ännu en fullmatad fotbollshelg till handlingarna och börjar faktiskt den här gången i Frankrike. För borta mot Saint-Étienne så startade för första gången Sergio Ramos tillsammans med sina nya lagkamrater i PSG. Man hamnade tidigt i underläge men tack vare tre Messi-assist kunde man lämna med tre poäng. Dock blev det en dyrköpt seger. Neymar gick ner med vikt fot efter en hård tackling i matchens slutskede och brassen väntas nu bli borta upp mot två månader. Men å andra sidan så kanske detta innebär att han faktiskt kan spela fotboll i vår. I Tyskland så härjar coronan och pandemin fortsätter prägla tyskbollen å det grövsta. Endast 12 000 av tillåtna 18 behagade dyka upp på Allianz när Bayern slog Arminia Bielefeld med 1-0 i en av höstens deppigaste tillställningar. För även om läktarna var tomma mellan Leipzig och kusarna så var det i alla fall en småtrevlig fotbollsmatch som Leverkusen vann klart och rättvist. Jesse Marsch, han mår nog inte speciellt bra i sin covid-karantän. Hålet var tillbaka för Borussia Dortmund och behövde bara 8 minuter på sig innan han stängde ner matchen borta mot Wolfsburg. Jag tycker också det är på sin plats att nämna Hauerswaus 3-0 hemma mot Ingolstadt igår innan vi lämnar Tyskland. Die Rotenhausen klockar in på 26 poäng efter 15 spelade omgångar och är nu bara 3 pinnar bakom Darmstadt på den andra direktplatsen upp till Bundesliga. Werder Bremen då? 10! 10! Piss Bremen! Till Premier League, där en match för första gången sedan 2010 fick ställas in på grund av snökaos. Det var Burnleys hemmadans mot Contes di Tottenham som fick stekas. Men det var långt ifrån den enda matchen som präglades av vintern. Manchester City slog West Ham i ymnigt snöfall. Leicester och Jamie Vardy fick proppen ur mot Watford. Och Manchester United lyckades lösa en pinne borta mot Chelsea trots att Cristiano Ronaldo, mycket omdiskuterat, inledde på bänken. Jorginho bjöd Sancho på ledningsmålet men spelade 1-1 med sig själv efter att ha kvitterat på straff. Således en kanonhelg för Liverpool som knappade in 2 pinnar på Kungsblott efter att ha dödat matchen mot Soton redan efter en minut. Slutresultatet skrevs till 4-0 och Diego Jota fick eventuellt ny fart på säsongen. Eddie Howe har fått en jobbig start på nya jobbet hos Newcastle och den saudiske kronprinsens leksak till klubb letar fortfarande efter säsongens första ligaseger. 2-0 borta mot Arsenal var inte direkt imponerande. Italien. Kräftgången fortsätter för Juventus. Första förlusten hemma mot Atalanta sedan sent 80-tal och efter 0-4 borta mot Chelsea och en razzia på högkvarteret iscensatt av ekobrottsmyndigheten och polisen så kan vi konstatera att Juventus förra veckan hade en av sina sämre veckor de senaste 15 åren. Federico Chiesa skadad på det och out resten av året. Trist, såklart. Albin var en av målskyttarna när Sampdoria vände underläge mot Hellas Verona till seger. Udinese och Genoa spelade givetvis 0-0 och Vincenzo Italiano förlorade med sitt Fiorentina när han var tillbaka i Empoli. Omgångens stora vinnare heter i tur och ordning Roma som krigade ner Toro med 1-0, Inter som gjorde jobbet borta mot Venezia med 2-0 och så Napoli som efter förlusten senast och skadan på Osimhen fullständigt pulveriserade Lazio med 4 bollar. Dubbel tyngd i den viktorian i och med att Milan tidigare under söndagen fallit hemma mot Sassuolo och fått se Gianluca Scamacca täppa till truten på en del tvivlare. I La Liga avgjorde Vinicius Junior toppmatchen mot Sevilla med ett riktigt drömmål i 87 minuten och Real Madrid kunde trots en ganska svag slarv överlag halvdan insats befästa serieledningen med sin 10:e victoria på 14 omgångar. Xavis Barcelona vann borta mot Villarreal men segern satt hårt inne och det var rejält rabalder mellan Barca-ikonen och Unai Emery under matchens slutskede. Regerande mästarna Atleti tog 3 bekväma borta mot Cadiz, Cucho Codet, Celta slog Alaves i spansk snö. Real Sociedad åkte på en ovanlig förlust borta mot Espanyol och där uppe i toppen smyger också Real Betis med efter ännu en seger. Det kommer såklart inte sluta med någon Champions League-plats när allt är över efter 38 omgångar, men ändå, vi noterar. Hemma i Allsvenskan så tog Degen ett jättekliv mot säkrat allsvensk kontrakt efter storseger hemma mot Peking samtidigt som Halmstad inte fick hål på Bayern. Göte Stjärt gjorde 4-0 på tvärjumbon ÖFK, men gårdagens riktigt stora resultat hämtar vi från Tele2 där Diffen förlorade guldet mot Varberg och från Kalmar där Malmö FF efter många om och men till slut kunde placera både en och nästan två händer på Lelle Johanssons pokal alldeles oavsett vad som händer ikväll mellan Elfsborg och Gnaget. Så! Nu rullar snart Kimpa Vichén igång introt och så kör vi Toto Balutto med förbundskapten Janne Andersson.
Vi inleder med en låt.
Ja.
Kanske har hört det, jag vet inte.
Det vore nästan märkligt om du inte har hört den.
Jo, det har jag. Fantastiskt.
Där borta vid bänken har vi ställt vår Jan. Han leder vårt landslag mot fornstora dagen. Och ända sen dagen
då ska vi lyssna på hela?
Ska vi lyssna på hela?
Har vi komma i stämning?
Ja.
Åter på topp. Glädje och stolthet, snälla stå kvar, är känslor jag känt sen då det blev jag. Och min Jan, han tog oss till Ryssland och en kvartsfinal. Han lackar på tysken och han pyntar sin gran. Han pratar om laget och att då är då. Han pissar på lättia och att någonting är svårt. Jobbet ska göras och det gör vi bra. De 90 minuter då det är jag och min jag. Där borta vid bänken har vi ställt vår Jan. Han skriker på domaren och han mår ganska bra. Snälla stanna för alltid, för det är här du ska vara. Du älskar ditt Sverige, så kliv aldrig av. Peace, God.
Ja, med de tonerna så hälsar vi återigen Janne Andersson varmt välkommen till Toto Balotto. Är det tårar jag ser rinna ner för dina kinder?
Nej, det är det inte. Det är inte tårar, men när den kom, när jag hörde den första gången så blev jag lite rörd faktiskt.
Blev du det?
Ja, jag blev. Det är inte bara, det är hjärta att göra en sån och dessutom göra det bra. Så att jag, och eftersom du vet att jag gillar Ugglas.
Oh ja.
Eftersom jag inte brukar få välja låt här själv utan jag brukar spela den på automatik, jag och min far, så är det klart att det här är, det värmde enormt. Jag är oerhört glad för att ni gjorde den på det sättet.
Jag tycker också här nu när man hör den efter några månader att texten blev väldigt bra. Mm. Den blev träffsäker vad gäller ditt förbundskaptens jobb.
Ja, det är det kanske. Nej, men jag lite, jag ska inte säga tårögd, det blir jag inte, men jag blir lite rörd för jag tycker det är roligt att folk engagerar sig på det sättet. Jag har ett jobb som folk engagerar sig, så det är roligt.
Det är måndag den 29 november och Thomas Wilbacher har denna morgon återigen ondgjort sig över det svenska samhället och blivit rejält irriterad på att parkeringsvakterna inte lät Janne Andersson, förbundskapten för det svenska fotbollslaget, stå otillåtet trots att det är städdag här utanför på Kungstensgatan. Det hade aldrig hänt Roberto Mancini i Italien.
Nej, exakt. I civiliserade länder där får förbundskaptenen parkera precis var de vill i huvudstaden. Jag sa också då att jag tror att Janne tycker att det här är bra, att han får parkera om bilen.
Ja, men jag ställde mig här faktiskt innan för jag gick och fikade och sen när jag kom tillbaka så stod min bil och en till bara på gatan. Och då började jag ana oro. Jag trodde att det var så här, det var ett städnatt, men det var det inte, det var städdag. Visst. Det är på olika ställen i den här
9-14.
Staden. Ja. Så att där fick jag flytta den. Men jag flyttade den runt hörnan och då kom det ut en kvinna från en butik där, så ställa inte där för då får man alltid böter. Så fick jag flytta den en gång till. Så nu hoppas jag är klar med.
Det ska dock sägas, hade Roberto Mancini ställt sig på en sån här gata i Italien idag så hade han förmodligen fått några böter, för det beror ju på lite hur det går.
Ja, men det var väl vi också inne på, att de här två förlusterna mot Georgien och Spanien, det kostar. Då är inte ens lapplisarna snälla.
Nej, tyvärr så är de inte snälla annars heller.
Nej, men finns det någonting i dig som efter 5,5 år som förbundskapten för A-landslaget, jag vet ju att du har båda fötterna väldigt rotade på marken, men finns det någonting i dig som känner, hallå, jag är Jan Andersson, förbundskapten. Du kan väl inte trycka ut en gul liten lapp till mig?
Nej, det är det faktiskt inte. Och jag är... jag står ganska stadigt. Så, och jag är sällan i sammanhang där jag behöver ens försöka använda någonting sånt. Jag tänker inte på mig på det sättet. Så att, nej, det är lugnt.
Det är ju ingen slump såklart att du gästar oss just idag. Första avsnittet efter att lottarna i Zürich föll i fredags. Lothar Matthäus drog Tjeckien som semifinalmotstånd på Friends Arena den 24 mars. Och vid en eventuell seger där så väntar antingen Polen eller Ryssland på bortaplan 5 dagar senare. Om detta ska vi givetvis resonera, men det är ju också inte allt för länge sedan den där senaste samlingen mot Georgien och Spanien som slutade med 2 förluster. Jag vet fortfarande inte senast jag upplevde en landslagssamling för Sverige där man torskade 2 matcher utan att göra mål. Jag tror faktiskt inte jag har varit med om det i mitt liv. Det var någon jobbig samling där med Österrike, men då gjorde vi i alla fall mål i den där 1-4 förlusten på Friends. Hur som haver, jag hörde det i Viasats Premier League-studio i lördags. Och då så vädrade du att du fortfarande har ett sting av besvikelse kvar i kroppen. Så jag tänker att vi kan väl börja i kronologisk ordning och backa bandet till den där sista VM-kvalsamlingen. Du har inte riktigt släppt den än.
Nej, såklart har jag inte gjort det. Och det är ju frustrationen som förbundskapten är ju att det är 24 mars nästa gång det är tävlingsmatch, som du säger. Så att det är 4 månader. Och är man klubbtränare så kan man liksom analysera, korrigera och så har man ny match och så kör man. Här får man gå. Jag går och tjurar fortfarande och jag tycker att man måste ju ta saker i ordning här på sig. Men tar man yoga i matchen så är det klart att vi inte gör mål i den matchen, att vi inte tar ledning i den matchen är ju surt. Men hade någon sagt till mig innan att när det gått en timme spel så kommer ni ha haft 15 avslut och yoga kommer haft 2, var och vet det, högt upp på läktaren. Då hade jag tagit alla dagar i veckan såklart. Och hade någon sagt till mig att ni kommer ha 12 avslut i Gold Zone så har jag också sagt yes. Så att jag kan inte säga att killarna inte försöker genomföra matchen på ett bra sätt. Sen är ju att göra mål i fotboll en vital del. Och då får man ju inte göra misstag bakåt om man inte gör mål framåt. Så att jag är jättebesviken på resultatet och på hur det blev såklart. Enormt besviken.
Lars Lagerbäck fick ju leva länge med hans rabblande av målchanser och statistik efter 0-0 mot Trinidad och Tobago i VM-premiären 2006. Men han hävdade ju envist att prestationen var bra. Vi fick bara inte in bolluslingen. När ni har tagit ner den här matchen efteråt, kände du samma sak kring de där 70 minuterna innan Jorgen tar ledningen, att prestationen finns det faktiskt ingenting att klaga på?
Nej, jag kan inte klassa jag som ansvarig. Jag är ansvarig, jag är resultatansvarig för landslaget, och det är ju, jag tar ju på mig det såklart, förlusten att vi förlorar, men spelarna på planen kan jag inte säga att de inte försöker, att de inte gör det vi har pratat om, att de försöker göra det på rätt sätt. Och tittar man på de chanser vi skapar, så är det jättemånga chanser. Det är, alltså ibland är det så här i mitt jobb att analysen är ju jätteviktig, eller inte ibland, den är alltid viktig, men ibland kan man ju välja då bara att titta på ett resultat och sen börjar man sen inte om hur matchen var egentligen. Jag kan inte vara så svart eller vit, utan jag måste hitta nyanserna i det. Jag kan liksom inte säga att spelarna inte försökte. Sen att vi inte slår Jorgen, är det inte tillräckligt bra. Samtidigt ska man då värdera att Spanien lyckas avgöra matchens sista spark mot en båta på ett flytskott från 30 meter. Så att fotbollsvärlden har jämnat ut sig. Alltså det är inte så stor skillnad mellan lagen längre idag. Gör man inte det rätt och sätter sina chanser i en sån match, ja, då kan man åka dit. Och nu gjorde vi det, och det var väl första gången vi åkte dit mot ett lag som var så långt låg ner ankar. Han, så vi hanterat de här matcherna väldigt, väldigt bra generellt, och jag kan liksom inte klaga på prestationen. Men visst, vi ska vinna matchen, det är för dåligt. Så.
Det där är ju annars någonting som man ser mer och mer av. Jag kommer ihåg när det började, Luxemburg ställde till det, ja, lite för Sverige i en bortamatch en gång, men inte bara. Och ja, men så här, Färöarna har gjort bra matcher, och det har blivit, som du säger, det har jämnat ut sig, men det blir mer och mer tydligt också. Du nämnde Spanien borta mot Jorgen. När vi gjorde analysen av den matchen, eller när vi pratade om den känslan direkt efter, så pratade vi liksom om de här första 60 minuterna, som du säger nu, som väldigt bra, eller väldigt bra, men det är bra 60 minuter. Det finns, man går bara väntar, som supporter går man och bara väntar på att målet ska komma. Det var ju känslan. Eller hur, Gustav?
Absolut, och som vi också var inne på, så finns det ju en erfarenhet av alla de matcher man har sett av lag dominera en matchbild, rada upp målchanser men inte få in bollen. Ja, då brukar det ju också som ett brev på posten komma ett läge, ett mål åt andra hållet. Senast förra veckan så var det ju exakt det vi såg på Etihad mellan Manchester City och PSG. Det var ett bombardemang mot Keylor Navas och PSG-försvaret i 45 minuter. Ingen förstår hur det kan stå 0-0 i paus, och sen så tar det några minuter av andra halvlek så är det givetvis PSG som leder den matchen. Så länge det står 0-0 så vet ju alla att det kommer ju givetvis komma något läge för även motståndarna, och det var ju det som hände. Men med det sagt, och alla minns ju förutsättningarna. 4 poäng hade tagit Sverige direkt till VM som gruppetta. Alla kommer också ihåg att Zlatan var tillbaka i landslaget, men få trodde nog på 180 minuter med ganska få timmars vila mellan Jorgen och Spanien-matchen. Han startade mot Jorgen, han startade på bänken mot Spanien. Hur resonerade du med den pusselbiten och hur du ville använda den?
Ja, men det är precis som du säger, att Zlatan har ju inte den bakgrunden, varken träningsmässigt eller matchmässigt, att spela 2 matcher så tätt. Plus att matchen mot Spanien är en helt annan typ av match. Alltså, de kraven som ställs på våra yttermittfältare och våra forwards i förmåga att när vi vinner boll kunna agera, ta maxlöp, hitta ut i tomma ytor som jag pratat om, som vi ska attackera när vi vinner boll. Plus att när vi då tappar boll kunna direkt löpa hem, hitta rätt position, hitta rätt form i laget som gör att vi kan hålla emot och döda rätt ytor för Spanien. Det ställer enorma krav, och där är inte Zlatan, han är inte den bästa spelaren att spela när det blir den typen av match som det ser ut nu. Så det var ett givet val att Zlatan inte skulle starta, men däremot kunna komma in för oss som han gjorde en stund på slutet. Så det var den tydliga planen med honom.
Var Zlatans vara eller icke vara i startelvan den enda lindansen du hade inför? Eller hur resonerade du med laguttagningen och även hur du skulle portionera ut dina styrkor över de här 2 matcherna?
Nej, alltså en sak i sen, det är det ju. Så att det var ju att försöka vinna Jorgen-matchen. Gjorde vi inte det, och sen så fick vi göra nytt omtag så att säga. Så att det var väl inga större funderingar utöver det. Det var inte.
Efter förlusten mot Jorgen så vann ju Spanien i Grekland, vilket gav väldigt tydliga förutsättningar inför avslutningen. Seger var det enda som gällde i Sevilla för gruppseger. Krysset tog Spanien vidare, och även fast man aldrig vet hur det hade sett ut på något annat sätt och om förutsättningarna hade varit annorlunda. Så kände i alla fall jag när man satt och kollade Spanien-matchen att fan, den här matchen hade vi verkligen kunnat liksom gå på krysset i. Det känns som en uppgift som vi var trygga i det låga försvarsspelet, det var vi även i somras. Jag tycker att vi gör en riktigt, riktigt bra match, men det var ju hela tiden, alltså man hade ju med sig i bakhuvudet att ja, det är ju vi som måste också gå upp och vinna den här matchen. Spanien är hela tiden vidare från det att domaren blåser igång matchen. Hur upplevde du hur ni tog er an matchen och taktiken och matchplanen?
Det är som du säger, att det olyckliga så här, i efterhand så har ju Jorgen matchen ingen betydelse såklart eftersom Spanien vann. Men det olyckliga var ju det att krysset hade ju räckt för oss istället. Och det hade varit en helt annan ingång i matchen. Sen är det omöjligt att förutse hur spanjorerna hade hanterat det. Men vår matchplan ändrades inte. Utan ska vi ha en chans mot Spanien så då har vi en matchplan där vi måste ligga hyfsat tätt. Vi måste ligga vårt 4-4-1-1. Vi måste ha koll på Busquets. Han får inte bli rättvän framför vårt fält, så vi måste bryta ut, opressas. Vi måste bryta ut en fälta. För då trär han in bollar i de inre korridorerna. Och vi måste hålla våra yttermittfältare på plats defensivt så att de inte hittar in i de inre korridorerna. Och de kör sina rotationer på kanterna med ytterfår, fältar, ytterback och flyttar runt där ute. Och blir det hål, då är vi chanslösa. Alltså, då sårar de oss och det stänker om det. Så att där måste, och det har varit samma matchplan. Men sen det är roligt, lärdomarna från de här matcherna vi har spelat mot Spanien är ju... Första är ju 2,5 år sedan när vi mötte dem och förlorade 3-0 borta. Då höll vi emot i 65 minuter eller sånt där. Då var det 0-0. Sen gjorde de 3 mål. Och fotbollsmatcher öppnar sig oftast kvart 20 minuter in på andra halvlek. Alltså man blir lite trött, man tappar fokus lite och det spricker upp, som jag brukar säga lite grann. Men det roliga där, från den lärde vi oss ju till när vi mötte dem hemma på hösten när vi hade 1-0 in på övertid. Mycket från den matchen. Sen mötte de i somras, ja, då lärde vi oss Spanien borta, hur ska vi kunna hantera dem. Då blev vi alldeles baktunga. In i septembersamlingen så gjorde vi några taktiska förändringar där vi valde att lägga bort yttermittfältet lite bredare för att hota så att de inte kunde hitta deras spelvändningar så tydligt. Vi sa till våra centrala fält att de inte behövde plocka löp in i eget straffområde på samma sätt som vi gjorde i somras, för vi blev för baktunga. Och vi hade forwards i två nivåer när vi försvarade och när vi anföll, vilket innebär att vi hade två stationer spelade oss ut på. Så det som har hänt de här 2,5 åren, vi har mött Spanien 5 gånger, det är att vi liksom, efter varje match har vi lärt oss nya grejer hur vi taktiskt ska ta oss an dem. Så matchplanen hade sett precis likadan ut även om det hade varit ett kryss att spela för ett kryss. Att säga. Men det som är glädjande är att vi klarar av att hålla dem borta från där de vill vara, men att vi också klarar av att skapa målchanser själv. Vi klarar av att komma ut. Men istället för enorma fysiska krav på våra ytterfältare forwards, att ta de här löpen, att löpa ut, att komma loss så att vi verkligen får... För är det så att vi inte får röra sig direkt när vi vinner boll, så är de väl bäst i världen på återerövring i Spanien. Mm. Och de vill ju liksom hålla i bollen. De har ju 70% bollinnehav. Senaste samlingen som mötte dem i semifinal och final i Nations League var väl Frankrike och vem var det mer de mötte då? Glömde jag här bara för det. Ja, de Italien. Ja. Och de har ju 70% mot dem också. Och öppnar man sig mot Spanien. Tyskland åkte ner och öppnade sig förra hösten och försökte spela öppet mot dem och förlora med 6-0. Så att de vill hålla i bollen tills de hittar ytorna. Och vi måste klara av att täcka de ytorna. Och så jäkla bra som killarna genomför det här. Det är fantastiskt bra genomfört av spelarna alltså den här matchen.
Hörrni, vi är sponsrade av Flowlife. Ni vet, varumärket som hjälper dig att leva ett väldigt aktivt liv. Alltså oavsett om det handlar om återhämtning med deras massagepistoler eller om det handlar om träning via deras olika redskap. Jag älskar ju deras prylar som man fyller med vatten som man kan ta med sig alldeles oavsett om man går till parken för att träna eller om man reser. Där alltså vikten kommer från vatten. Och nu, jag vet, det väller över er med Black Week-erbjudanden och så vidare. Men är det inte ett aktivt år? Är vi inte på väg efter coronapandemin mot ett riktigt aktivt 2022 också? Kanske ska man passa på lite extra. Hur som helst, Flowlife utvecklar innovativa massage-, tränings- och återhämtningsprodukter. Har ni fattat det nu? Ja, de värdesätter kvalitet, långsiktighet, funktionalitet, hållbarhet samt personlig och professionell utveckling. De är internationella. numera. Så de har bytt från .se till .com. Så tänk på det nu när ni ska surfa in där. För övrigt så är de också leverantör till flertalet av allsvenska toppklubbar, men inte bara AIK, Djurgården, Elfsborg, BK Häcken. Men i kundlistan finns också fina gamla AC Milan och Le Bleu. Allez, Le Bleu! Franska landslaget pratar jag om alltså. Lyssna nu noga. Mellan vecka 48 och 50 så är det julfokus. Och i och med att vi närmar oss jul så börjar också jakten på julklappar. Och Flowlife har ju faktiskt de perfekta presenterna för precis alla. Så passa på att köpa era julklappar till nära och kära, kanske extra kär, på flowlife.com. Som vanligt gäller 100 dagars nöjd kundgaranti, så att personen i fråga får chans att lära känna sin produkt i lugn och ro. Flowlife.com är det som gäller. Koden TUTTOFLOW20. Jajamensan. TUTTOFLOW20 ger 20% rabatt. Så passa på nu. Köp era julklappar. Köp något fint till dig själv. Det är Flowlife.com som gäller. Stort tack, Flowlife.
Och ni, vi är sponsrade av Anyfin. Ni har säkert sett de senaste veckorna här och börja få ett litet grepp om vad Anyfin är för någonting. Men jag tänkte berätta bara för er som har missat det. Så är det ju så att vi handlar väldigt mycket online idag. Och jag vet om någon hur svårt det är att hålla sig från frestelsen. Att inte bara klicka hem det där spontana köpet, men framförallt nu under månader med Black Week där man kan lockas av många erbjudande och faktiskt en hel del köphets. Också inför julhandeln. Att utgifterna drar iväg lite. Så förutom att det är väldigt lätt att klicka hem saker, så är det också frestande att dela upp betalningen och klicka på köp nu, betala sen till exempel, om man skjuter upp det till framtiden. Men jag vill bara påminna nu alla om att man ska försöka att undvika handla på alla sorters kredit. Handla inte för mer pengar än vad man faktiskt har och planera köpen. Och här kommer Anyfin in. I deras app så får man en bra överblick över hela sin privatekonomi. Och där kan man också se hur mycket man spenderar i veckan och hur mycket man kan spendera per dag fram till nästa lön. Jag som inte har speciellt bra koll och aldrig haft min privatekonomi är ju väldigt glad när en sån här app kommer. Så därför är det ett stort tips till alla där ute att skaffa Anyfin. Den kanske kan hjälpa dig med befintliga delbetalningar och krediter och få sänkt ränta. Plus att de kanske kan ta bort alla andra avgifter. Så med pengarna du sparar på detta kan man ju till exempel lägga på att betala av skulden som man har snabbare. Så man kommer lite på rätt sida med sin privatekonomi. Jag vill också understryka att Anyfin inte vill bidra till ökad skuldsättning. Det kanske ni har förstått, men det ger alltså inte några nya lån utan sänker endast kostnaderna på dina befintliga krediter. Så ladda ner Anyfin och få en bättre koll på din ekonomi. Gör det idag. Om du har befintliga krediter, testa och skicka in en ansökan. Det är kostnadsfritt och kolla vad Anyfin kan erbjuda just dig. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto. Vi är sponsrade av Celsius och de har på fredag, alltså den 3/12, nu på fredag, ett stort grymt evenemang på Norrmalmstorg i Stockholm. Dit några av Sveriges bästa freeriders kommer och gör en massa coola tricks. Och på kvällen så har de en after ski som man kan vinna biljetter till. Man kan även vinna faktiskt 2 flak Celsius. Så att det är en fin tävling. Den tävlingen går av stapeln på Hockeytuttos Instagram. Och den pågår just nu. Man kan gå in och tävla, så passa på att göra det. Gå in på Instagram. Hockeytutten är det som gäller. Men framförallt, ta det till Norrmalmstorg på fredag. Det blir ashäftigt. De har tagit dit flera ton snö. Och det blir som sagt massa coola tricks och en skön afterski på det. Säg stort tack till Celsius. Och ni, vi är sponsrade av Nike och idag är det ju faktiskt Cyber Monday. Och vi har tillsammans med Nike ett exklusivt erbjudande med en kod som är GAME21. GAME21, det fattar väl alla egentligen, va? Koden är giltig fram till den 30 november klockan 9:00, så nu gäller det att snabba på. Vad är det man ska göra då? Jo, gå in på nike.com, bli medlem, det vill man ju vara. Och så använder ni rabattkoden och då får man 25% på hela hemsidan. Jajamensan, 25%, koden är GAME21. Bli medlemmar. Vi har också koden på vår Instagram om man tycker det är smidigare. Annars är det bara att gå in på Nikes hemsida. Som sagt, 30 november klockan 9.00, då stänger vi. Så passa på, god shopping. Vi säger stort tack till Nike som är med och möjliggör Toto Balotto.
Du gjorde ju ett väldigt uppmärksammat byte när du tog av Emil Forsberg, som dittills i offensiv riktning hade haft en väldigt bra match och nog av många upplevdes som vårt största hot framåt. Men vi satt ju här några dagar efter, eller dagen efter var det väl, den här förlusten, och ändå nyanserade det där bytet med just det du är inne på, att det upplevdes, eller jag upplevde i alla fall, som att ni började tappa den vänsterkanten lite i det defensiva så pass mycket att nu får vi faktiskt vi får prioritera det, för annars kommer den här matchen glida oss ur händerna och de kommer straffa oss.
Ja, alltså man kan ju säga så här, att jag förstår ju att man sitter hemma och tittar på matchen så bra som Emil hade varit, att man tycker det är konstigt. Men Emils bakgrund i det här är ju då att han alltså, jag ska bara dra speltid, ni ska få höra,
älskar att du förberedd med hårda siffror här.
Den 8 september så möter vi Grekland borta, då spelar 90 minuter. Speltid matchen efter det klubblag är 33 minuter, 59 minuter, 34 minuter, 54 minuter, 90 minuter, 68 minuter. Sen kommer han till en ny samling, då spelar han 84-86 minuter. Han spelar så mycket mer hos oss än han gör i klubblaget. Sen åker han hem till klubblaget, spelar 66 minuter, 8, 63 minuter, 1 minut, 8 minuter, 58 minuter, 32 minuter. Och sen spelar 90 minuter i Jorgen, och sen har vi match 3 dagar efter. Så att jag byter ju inte ut Emil för det han har presterat under 62 minuter, för han var jättebra. Utan matchen börjar spricka upp lite, vi började tappa Busquets, så jag kände att vi måste in med en pigg forward. Det har en forward på bänken som Robin Quaison, som har kommit in och avgjort matcher för oss innan, som är oerhört smart. Och skola och pigg och fräsch och vill in och bidra såklart. Så att jag vill ha in honom som kunde sitta på Busquets ännu tydligare, för vi började tappa där lite och vi började tappa något anfall. Och Emil, om Emil blir hängande lite grann, det är han i många matcher, han spelar även i Leipzig, därför att hans offensiva kvalitet är så viktiga.
Man måste väl fuska lite.
Han måste få göra det, för han är den typen av spelare. Problemet är om vi möter Spanien borta, det går inte. Och det handlar inte om att Emil inte vill eller något sånt. Och mitt vad ska man säga, nu är det inget försvarstål här, men mitt jag kommunicerar detta för dåligt, därför att efter matchen när jag får frågan så säger jag, Emil börjar bli trött. Det var det enkla svaret liksom. Jag kunde inte gå igenom hela taktiska hela vägen, och jag var också trött och besviken efter. Men det var inte utifrån hur han hade sett ut under 62 minuter, utan hur det skulle se ut under kommande 30. Där var vi, och det är enorma krav, alltså explosiva löp som de tar, de här pojkarna, det är skittufft. Och jag tycker dessutom att jag har då en pigg Mattias Warnberg till exempel på bänken som kan komma in och bidra på det sättet. Och det första han gör, så håller han på att sätta en bicicleta från, ja, tänk om han hade satt den, då hade det varit ett genibyte. Så, men jag kan förstå, när jag inte kommunicerar det bättre, jag kan förstå att man tycker så. Men mot Spanien, det går inte. Alltså, just mot Spanien som spelar på det sättet de gör, så måste vi hålla ihop laget hela tiden. Och det, då menar jag att då är det inte bara det här att de ska åka springa hem, utan de ska även åka ta de offensiva löpen. Det är bägge hållen som man måste åka klara av. Och det hade Emil klarat säkert en liten stund till. Men min utifrån den här bakgrunden med Emils speltid och så vidare, så var att jag trodde inte, min och vår bedömning var där att vi vill ha in pigga ben helt enkelt för att kunna åka hålla emot spanjorerna. Och i efterhand så är jag tycker att bytet är rätt, så att jag har inte ångrat mig i efterhand heller, men däremot så kommunicerade det lite dåligt.
Det är ju inte bara vi utomstående mediala och supportrar som har haft åsikter kring dina bytesvanor. Även din fru sa så här för ett tag sedan angående din matchcoachning.
Det blir kollision ibland.
Just vad det gäller hus är det okej att säga så här. Jag vet, så är det ju,
ja. Ja, men det är ju därför du byter så sent jämt också. För att ta sån tid på dig att komma på att du ska byta matcher. Det har vi ju tjatat om i 30 år. Ja. Liksom, men du börjar tänka på byten i minut 50 och sen går det 20 till. Och då är det ju för sent, tycker jag. Om jag får säga vad jag tycker.
Ja, ja. Det är ju ingen som har bett dig nämna just det.
Nej, men det var ju faktiskt ett exempel.
men om vi pratar byterna, så är det så att Oleke förstår ju inte att man förbereder ju ett lag för en match i flera dagar, ibland en vecka. Och sen så liksom får det laget chansen att spela. Och det är ju för att man tror att de är bäst att liksom genomföra matchen. Och då måste man ge dem chansen att även få
misslyckas. Jo, men när det börjar gå förbi minut 70 och det inte har hänt något, då är det väl dags, tänker jag.
Också ger dem chansen att få misslyckas lite.
Ja, men de har misslyckats i 70 minuter.
Ja, men så är det så.
Och den stackaren som kommer in ska få 4 minuter på sig att lyckas.
Nej, men så är det du inte vet ibland är att jag kan ha 2 spelare. Så.
Hon är dräpande här.
Ja, hon är oerhört dräpande. Och det är det roliga, men det är den kritiken jag brukar få. Inte bara av henne, att jag byter för sent. Mm.
Och jag tyckte du sa det bra efter Spanien-matchen där. Nu bytte jag tydligen för tidigt.
Ja, nu bytte jag för tidigt. Nej, men bara för på något sätt nyansera det också, så är det, jag fattar ju också att när vi förlorar två matcher och med det bytet och utifrån hur jämna det var, så har jag full förståelse för att man hajar till. Men det är klart att vi är fem stycken som jobbar närmast fotbollen, som sen vi mötte Spanien första gången, eller alla matcher såklart, så analyserar vi funderar på vad kan vi göra bättre, vi putsar, vi grejer hit och dit på olika sätt. Och det var så tydligt att vi var tvungna att göra det här, eller jag ytterst, det ska inte skylla på någon, jag ytterst, men så det är ju liksom inte slumpen att jag väljer att göra det, utan det är ju utifrån det jag säger här då. Och sen blev det inte, alltså, tyvärr så kunde vi inte få någon forcering, vi kunde inte riktigt på det sättet jag hade hoppats, sen vi gick över i 3-4-3 sen och in med Zlatan och kunna sätta tryck på dem. Men om jag tittar hur vi genomför den här matchen taktiskt, bara för att vara väldigt tydlig, Spanien hade aldrig förlorat en kvalmatch på hemmaplan.
Nej.
När vi slog dem i september med ungefär samma form av taktik hemma, vi hade putsat lite till den här matchen också eftersom det var bortaplan, då hade de inte förlorat på 66 kvalmatcher när vi slog dem. De gick till omgången innan, så går de till final i Nations League. I sommar gick de till semifinal i EM. Så, och det är alltså Spanien. Det är en brutalt tuff bortamatch som jag tycker vi hanterar på ett jättebra sätt. Spelarna gör det fantastiskt bra alltså, utifrån den planen och det vi hade. Sen hade vi inte riktigt marginalerna med oss. För sanningen är i min värld i alla fall att vi har bättre målchans än vad de har när de gör, innan de gör sitt första, gör målet. Va? Så att, lite, och jag är sur som tusan, besviken på resultatet. Men samma här, jag kan liksom inte klandra spelarna, utan de liksom, det vi har lärt oss har gjort att vi kan stå upp mot Spanien på det sättet vi gör. Men fasen alltså, vi skulle få spela om den så skulle vi kunna vinna. Alltså. Mm. Så är det, va? Det är fasen med.
Framförallt så känner jag att vi skulle ha slagit Georgien så att vi hade haft det där krysset att gå på. För det hade vi ju sannoliken kunnat lösa ganska många gånger på 10 försök.
Ja, chanserna har varit större, jag håller med dig. Ja. Men nu hade jag tjurat färdigt med Georgien, nu tjurar jag om Spanien.
Du verkar i alla fall vara väldigt trygg i beslutet att ta VM i Forsberg så som du gjorde, och att det är ingenting som du ångrar på något sätt. Men det har ju varit ett år av en ökad höjd kritik mot just din matchcoachning och byten som har gjorts. Thomas har varit på det här längre än så, men har du själv...
Nej, det var Tyskland, men det har vi ju rätt ut.
Ja, det var väl 3,5 år sedan.
Ja,
men redan då var du på Jannes fingertoppar vad gäller matchcoachningen. Nej, men liksom, nu när vi gör bokslut för landslagsåret 2021 och det har varit ganska många landskamper, är det här någonting som du själv reflekterar över och känner att ja, det kanske ligger någonting i det här kan bli bättre, eller ställer du dig oförstående till kritiken?
Nej, alltså att jag får kritik oavsett vad jag gör, och ju längre man har den här typen av jobb så blir det, kommer det liksom byggas på med kritik på det sättet att man hittar grejer som man hänger upp sig på. Så det ligger i sakens natur. Sen gör vi ju alltid den utvärderingen, analys, och jag är ju inte alltid 100% nöjd med allting såklart. Men när jag går in i det, då är jag förberedd, och när jag tar besluten, då är jag helt övertygad om att de är rätt. Sen i efterhand så kan man alltid titta, men det där, jag kanske skulle väntat en kvart hit. Vi bytte in Viktor Claesson i sommar, så han avgjorde mot Polen. Vi bytte in Robin Quaison som kom in och fixade en straff mot Slovakien. Så att byterna har ju blivit bra ibland också, de som har kommit in. Och det är det jag menar, att jag har ju en trupp att förfoga över. När jag har spelare som Robin eller Mattias Svanberg, de här på bänken, pigga spelare som har kvalitet som kan tillföra någonting på planen, Så är det klart att jag vill ha in dem också. Jag vill ju använda truppen på ett bra sätt. Sen kan det ibland bli för sent och ibland kan det bli för tidigt. Men det finns ju en plan med vad vi gör och hur vi gör det. Sen är det alltid en känsla under matchens gång. Vad ska vi göra och när ska vi göra det såklart. Så det är ju inte så att jag bestämt att i minut 60 ska vi göra det, 70 det, 80 det. Utan det finns ju en grundplan, ett grundtänk. Och sen utifrån det då så tajmar man det. Och jag är inte alltid nöjd med alla beslut jag har tagit, oavsett vad det är, laguttagning eller matchcoaching och sånt. Men generellt sett så vi jobbar igenom det så hårt innan och är så noga i det vi gör, så att när jag tar besluten just där och då är det rätt att göra det. Sen i efterhand kan man säga
Men tror du att det här är en spetsegenskap man kan utveckla och bli bättre på?
Ja, det är absolut. Jag har ju hållit på med det här i 40 år snart. Jag har 72 landskamper och 496 allsvenska matcher. Jag har coachat mycket i mitt liv. Så att man utvecklas hela tiden. Det är precis som i allt annat när man jobbar med människor. Att lära sig mänskliga beteenden, att lära sig läsa av situationer hela tiden, så är det klart att man kan utveckla problematiken lite som förbundskapten. Och det ska jag inte skylla på. Men det är väl lite så att man har inte lika många matcher som man har i allsvenskan. Och man har inte samma spelare varje gång. Vilket gör att du känner inte igen mönster lika tydligt. I allsvenskan man var väldigt tydlig över att okej, okay, ja just det, nu är vi framme 75. Nu börjar han tappa och så vet jag han på bänken istället. Och så,
nu sitter Ulrika på läktaren där och är frustrerad igen för att jag inte gjort något än.
Hon lär ha ringt ner till en kollega till och med under en landskamp och sagt att jag ska byta. Så att, men han svarade inte som väl är, men jag ska inte säga vem det är. Men man kan, jag ska inte säga att man blir ringrostig som förbundskapten, men det som är mer självklart när man jobbar med det varje vecka, med match. Nu är det 4 månader till nästa tävlingsmatch. Så är det klart att man kanske inte är lika vass som man var som klubbtränare på att läsa av situationer och sånt. Men å andra sidan så har man ju förberett allting så oerhört mycket mer. Man har mer tid i förberedelsefasen. Så att, ja, jag kan säga, jag har gjort dåliga beslut, jag har gjort bra beslut. Generellt sett när jag tar besluten så är de väl underbyggda, så kan jag säga.
Två saker innan vi tar tag i playoff-lottningen och checken. Jag och Thomas har pratat väldigt mycket om Albin Ekdals betydelse för det här landslaget och jag tycker att det har synts ganska så tydligt just i år. Inte minst då med otroliga insatser under sommarens EM-slutspel och en rad matcher här under hösten, men kanske framförallt i de matcherna han har saknats. Georgien borta, Grekland borta och så vidare. Ska vi en gång för alla slå fast vilken otrolig impact Albin Ekdal har på det här laget?
Ja, det ska vi göra utan för den skull klandra de som har spelat istället. Göra. Nej, precis. För det är viktigt att säga, för vi har många bra spelare. Men just den spelartypen som Albin är har vi ingen som jag bara kan sätta in rätt av som gör det lika bra.
Vad är det han gör bra?
Albin är, dels är han en sån här uttryck som är roligt, positionssäker. Det är liksom, han vet var han ska vara någonstans på planen. Sen är han fysisk, alltså när han går in och bestämmer sig för att vinna en duell så är det knappt någon i världen som står emot honom. Då går han in och vinner bollen. Sen kan han löpa ut med bollen och pressa det ytor som är så enormt viktigt framförallt när vi möter de här lagen som är bra. Den kombinationen mellan hans fysik och hans styrka, hans positionssäkerhet försvarsmässigt och hans förmåga att löpa iväg med boll, hitta fria ytor och så vidare. Den är inte många som har. Så att han är viktig för oss. Det vore bara dumt att säga någonting annat.
Ska man fokusera på att man har Albin Ekdal att tillgå och hoppas att han är frisk och kry så många dagar per år som möjligt och så är det bra så? Eller ska man vara lite brydd över, med tanke då på Albins skadehistorik, att han är så pass viktig att vi kanske inte har någon naturlig ersättare som kan gå in och göra jobbet på den nivå han gör eller i den roll han har och att vi blir ganska sårbara då?
Jag bara frågar, har vi statistik på hur mycket han har missat landslaget? Alltså min känsla är inte att han har missat så mycket.
Han har inte missat jättemycket, men man kan väl säga så här att det är inte så där jättevanligt att han spelar bägge matcherna 90 minuter när vi har två på en samling. Det är det inte, utan då brukar han få byta eller kanske stå över den andra. Så han har missat en del. Men,
och det här året har det väl varit mer än de 2-3 tidigare åren, men sen så har det varit framförallt i klubblaget då, men en del skador här och där.
Ja, men det är det, men tittar du, om vi går tillbaka till 2017 och så tittar du playoffet mot Italien, då bytte vi honom i 60 minuten, kom Jakob Johansson. Jakob hade ju också de här egenskaperna. Jakob ganska lik Albin. Mm. Gustav Svensson, en Gustav i riktigt bra form, också lite lik Albin i spelsätt. Jag tycker inte vi riktigt har den, en spelare som jag gärna hade velat ha med, som var med i truppen nu, men som skulle kunna spela. Det är Oskar Lewicki som är lite samma spelartyp på det hållet. Alltså, den här klassiska mittfältaren som kan balansera upp ett lag, som kan vinna dueller, som spelar enkelt och löser knutarna. Sådär. Så att jag hoppas att Albin är viktig för oss, att han är hel. Och sen har han ju haft en skadeproblem. Det som är unikt med Albin också är att han kan ju vara skadad i 3 veckor, sen går han in mot vem som helst och kan vara hur bra som helst. Så att han har otroligt högsta nivå, men skadeproblematiken har ställt till mycket för honom.
Sen så har det ju varit en oerhörd situation på mittbackspositionen det här året, eller kanske framförallt efter EM-slutspelet. Vi alla känner till personalomsättningen. Andreas Granqvist tackade för sig, Pontus Jansson tackade för sig. Det har varit karantän och skador på diverse andra spelare, Marcus Danielsson, Filip Helander och så vidare. Kort fråga bara, du var ju väldigt tydlig under åren då Zlatan inte var med, att om en spelare har tackat för sig, då har han tackat för sig. Då är det den spelaren som får komma till mig och säga att någonting har förändrats. Samtidigt så har ju då Pontus Jansson haft kontakt med dig under hösten och fått frågan och så vidare. Är det liksom, är det för att situationen var så extrem på mittbacksbesättningen som Pontus fick samtalen även fast han hade tackat för sig? Eller hur gick dina tankar där?
Ja, men tanken är så här, för att om man pratar Zlatan eller de som slutade innan jag blev förbundskapten eller den skarven, så hade jag ju aldrig jobbat med dem. De slutade och sen att jag skulle liksom efter ett halvår ringa och säga att kan du komma in och spela en match nu? När de inte vet hur vi spelar, hur vi jobbar, vad som, ingenting. Det är en enorm skillnad med Pontus som har varit med alla 5 åren med oss och väljer att kliva av. Så går det 2 samlingar och så hamnar vi i det här läget. Han skulle kunna gå rätt in och spela, han kan vårt spel i sömnen. Så att säga. Så där har vi den enorma skillnaden utifrån att jag valde att ringa Pontus. Och det tycker jag, nu följer jag ju inte vad alla tycker och tänker, men jag hoppas ju att alla till exempel förstår hur bra Jocke Nilsson gjorde det här. Alltså, Jocke kom in, orutinerad i landslaget på det sättet har kommit in. Och spelat på det sättet han gjort de här matcherna, det är oerhört imponerande bra gjort. Men jag var ju orolig såklart, eftersom Victor dessutom hade ett gult kort. Så det är klart att jag var jätteorolig att vi skulle stå där mot Spanien med ett mittbackspar som alla hade spelat tillsammans i princip och nya. Och vi har blandat här i höst, Jocke har spelat, Marcus Danielsson, Filip Hellander, Victor var borta första samman och så vidare. Så att, ja, där vi tidigare haft väldigt gott beställt, det hade blivit en liten större omsättning. Men titta, om de här nu är hela och friska, då har vi en enormt stark mittbacksbesättning igen. Så att jag, nu hoppas jag att vi är förbi den så kallade mittbackskrisen. Men jag har varit jätteorolig, det måste jag säga.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du är ju väldigt pragmatiskt lagd. Det går inte att göra så mycket åt det som varit. Nu kom vi 2:a och vi gick in i playoff-lottningen i fredags med både förhoppningar om att slippa Italien och Portugal i samma gruppspel, men kanske också en förhoppning om att framförallt få hemmaplansfördelen i ett eventuellt finalspel. Lothar Matthäus och Thiago Mendes drog bollarna, det blev Tjeckien i semifinalen på Friends Arena och så blev det vinnaren mellan Ryssland och Polen på bortaplan i en eventuell final. Jag hörde dig som sagt i Viasat-studion i lördags. Vi hade med en kommentar från dig också igår i Fotbollssöndag Europa, där det givetvis är solklart så att vi fokuserar på Tjeckien, vi ska börja med att slå dem, men håller du med om den där bortaplansbollen som föll, att den sved?
Ja, den sved, eller så tillvida att vi vill ju väldigt gärna spela hemma såklart. Så att, när jag satt och följde lottningen, jag hade inga önsket motståndaren sånt innan, för att alla de här lagen är bra nationer liksom. Vi, mer än att någonstans kunde vi slippa Italien och Portugal, så är det trots allt de som stack ut. Utifrån det så hade jag egentligen inga förväntningar. Enda önskan jag hade, det var att få hemmaplan i en eventuell final liksom, att den var viktig, så att utöver att slippa Italien och Portugal. Och nu när det är 4 bollar kvar, det är vi, Ryssland, Italien och Portugal, då är det 67% risk att vi får någon av dem i vår pott så att säga. Så att vi, någonstans så kände jag där, sen jag blev förbundskapten, jag har varit brutalt dålig på lottningar. Vi har liksom alltid fått nästan worst case när man tittar på det. Så att någonstans så var det väl väntat att vi skulle få den där bortamatchen där. Men jag tycker att vi som sagt, oavsett vilka vi har fått av de andra så hade det varit lika svårt. Och nu får vi se. Tjeckien först, och självklart så kommer vi ju förbereda både Ryssland och Polen parallellt fram här. Men det gäller att ta Tjeckien. Och det är tufft nog. De står Holland i åttondelen i sommar, i EM. Och det är 2-1 Danmark. Och har ett antal spelare som spelar i de högsta ligan. Är bolltrygga. Duktiga på att äga boll. Vill spela sig fram i planen. På det sättet och ha Schick som forward som gör en massa mål. Så att det är tufft nog utan att liksom hoppa över det på något sätt.
Patrik Schick tillhör ju den här kategorin spelare som ibland kan få för sig att jag är världens bästa anfallare. Jag är världens bästa anfallare. Och så spelar han som i trans i 3 veckor. Tills någon påminner honom om att du är inte alls världens bästa fotbollsspelare. Och så blir han ganska kall i 2-3 månader. Det finns några sådana där spelare som bara kommer in i några helt otroliga perioder. Och Schick hade ju en sån sommar under EM. Men jag håller med dig. Högsta nivån hos Tjeckien är ju otvivelaktigen väldigt hög. Men överlag så är det ju svårt att komma runt det faktum att Sverige ska ju fler gånger än färre gå vidare från den här semifinalen.
Ja, men jag ska bara säga det, spelartypen, inte helt oofta så brukar de vara bra när de spelar med landslagen. De brukar kunna plocka fram det där du pratar om att vara bra i 3 veckor. Det är någonting som händer när Robbie Keane får på sig sin landslagströja till exempel.
Verkligen. Men delar du annars min känsla kring det svenska favoritskapet, Thomas?
Absolut. Alltså Tjeckien favorit och vi spelar dessutom på hemmaplan och sen borta mot Ryssland. Jag vet inte, är det klart att vi spelar i Sankt Petersburg? Det har varit mycket snack om Sankt Emilsburg.
Mm, ja, just det. Nej, men skulle vi slå dem och det blir Ryssland borta så gör det ingenting med Sankt Petersburg. Med
tanke på att vi kan det.
Vi har varit där 3 gånger och vunnit 3 matcher. Så att där trivs vi. Så det skulle inte göra något i så fall.
Men Ryssland är luriga, ska jag bara säga.
Ryssland luriga.
Man har sett dem riktigt dåliga. De kan vara tunga. Vi pratar om Tjeckien som ett lag som är bolltrygga. Som har duktiga spelare som kan avgöra. Vi ser dem. Flera av spelarna ser vi i veckorna i de stora ligorna och sådär. Så att det är klart att det är ett tufft motstånd, speciellt på bortaplan. Det är långt från klart någonting det här.
Vi mötte ju Ryssland på bortaplan i en träningsmatch under förra hösten. Det var ju det var ett pressat landslagsschema den hösten och den samlingen inte minst. Polen hade vi ju i somras. Jag misstänker att du inte vill gå ut med vilket lag du föredrar i en eventuell final utan att vi tar Tjeckien först, eller?
Nej, vi tar Tjeckien först och det andra kan inte påverka överhuvudtaget och då lägger jag inte någon energi på det heller. Så vi kommer förbereda bägge delarna som jag sa innan, men Tjeckien hemma, alltså det här vem som är favorit och inte favorit och sånt, det som jag brukar säga att det är ganska, för mig är det ointressant, utan det intressanta är hur vi ska spela, vad vi ska göra för någonting när vi kommer fram till matchen, sen vilka som är favorit eller inte. Det som däremot är bra, om man tittar så är det ju vårt hemmafacit. Att vi liksom, vi har spelat 14 EM och VM-kvalmatcher sen jag blev förbundskapten, har vi vunnit 11 och kryssat 3 på Friends. Och det är klart att det har man ju med sig in i matchen. Man trivs bra hemma sånt. Sen när matchen börjar så då har det ganska liten betydelse också. Mer att man har känslan av att här hemma är vi bra. Och den känslan kan vara bra. Så att därför var det synd att en eventuell final inte blev hemma. Men nu är det så, då förhåller vi oss till det.
Vilka föredrar du av Ryssland och Polen?
Ryssland? På något konstigt sätt så känns det som att Lewandowski är en sån här spelare som verkligen kan avgöra på egen hand. Och plus att de också är väldigt många bra spelare. Alltså, som lag så ser jag ingen stor skillnad kvalitetsmässigt spelare på pappret. Men att de har Lewandowski som... Ja. Om han spelar på topp så är han svår att stoppa alldeles oavsett vad Sverige har för spelare på banan. Eller oavsett vilket andra laget är. För han avgör mot de bästa i världen, bästa mittbackarna i världen varje vecka.
Samtidigt så tycker jag att vi gör en väldigt bra match mot Polen i somras. Och det känns som att visst, Lewandowski visar upp sin spets. Men över 90 minuter, lag mot lag, så är vi bättre.
Jag kan ju bestämma det här nu så jag är jättenöjd med det liksom. Men nu är vi inne på några spekulationsresonemang som jag är relativt ointresserad av, men som jag har den största respekten för att de finns.
Ja, men härligt, då säger jag så här: i och med att semifinalen mot Tjeckien inte kan sluta på ett oavgjort sätt, det blir ju förlängning, eventuellt straffa då, jag säger att Sverige någonstans ska bedömas med en knapp 70% i sannolikhet att gå vidare från semifinalen.
Ja. Ja, kanske. Jag vet inte, nu börjar jag snacka procent, men det kanske ligger lite lägre.
Och jag håller Ryssland, Polen på bortaplan som ganska likvärdiga uppgifter. Jag bedömer Sveriges chanser till 45% någonstans. Så att gångrar man då 0,7 gånger 0,45, det borde väl bli dryga 0,3. Ja, men 31-32-33% chans att vi går till VM. Ska vi slå fast det?
Ja, vi slår fast det.
Ja. Men nu blir det lite vintervila innan januari-turnén och sen så är det som sagt från idag nästan 4 månader
lever
till den här avsparken.
Januari-turnén.
Absolut. Ja. Vad har du för ambitioner med januari-turnén i år?
Ja, det känns ju jättekul eftersom vi inte hade någon, eller nästa år om man säger så, eftersom vi inte hade någon i år så är det ju fantastiskt roligt alltså. Jag följer ju Allsvenskan väldigt noga.
Mm.
Och speciellt nu på slutet när det drar ihop sig, plus att vi närmar oss uttagningen. Så jag har ju presskonferens här på onsdag.
Jan och jag sitter och håller på Halmstad.
Ja, vi håller på Halmstad. Vi håller verkligen på Halmstad. Lite, alltså någon gång måste de ha marginalen med sig. Exakt. För den här hösten har varit hemsk för dem. Alltså, de har varit bättre i flera matcher, skapat så oerhört mycket mer, men inte haft förmågan att göra mål. Det känns ju igen. Det är ju vitalt att göra mål i fotboll, annars vinner man ju inte matcher. Så att jag hoppas verkligen...
Straffmissen mot Elfsborg.
Ja,
och sen avgörandet.
Ja, sen avgörandet sent. Men de har ju flera sådana matcher till. Senast igår har de ju en match som ska vinna, tycker jag. Så att det här är, nej, det är tufft. Men jag hoppas de klarar. Men därför jag följer som sagt och tittar vid januari-turnén så är det roligt att jobba med de här spelarna. Och det har också visat sig, tittar vi tillbaka historiskt så under mina år så är det många spelare som varit med på januari-turnén och sen kommit in i det riktiga landslaget. Mm. Det är det som är liksom själva grejen. Ja? Att de ska lära sig lite hur vi jobbar, hur vi spelar och hur vi ska lära känna de här spelarna. Så det ska bli jätteroligt.
Kommer truppen gå utanför Sverige, Norge, Danmark?
Man kan säga så att vi gjorde en bruttotrupp på massa spelare och i Sverige finns ju en överenskommelse mellan de allsvenska klubbarna och
en tresiffrig bruttotruppen.
Ja, nej, men där finns ju liksom en överenskommelse. Däremot om vi pratar Danmark, Norge och Ryssland som också har uppehållit sin, så får vi skicka förfrågningar då att om vi tar ut era spelare, är det så att ni släpper dem? Och i den processen vi är inne nu, så nu ska vi sammanställa allt idag, så ska vi värdera spelare mot spelare. Och vilka vi har fått ja och nej från.
Och då undrar man ju givetvis, trots att han bara är nyfyllda 16 år gammal, finns Rooney Bardghji på den där bruttolistan?
Han finns inte med där, efter han kommer inte vara med eftersom FC Köpenhamn inte släpper några spelare. Så att,
om de hade släppt spelare?
Nej, han hade nog inte varit med i alla fall. Alltså jag tycker så här, man ska ta saker och ting i ordning. Och det är väldigt, han har varit inne och spelat några matcher. Det är jätteroligt. Det är en stor, stor talang.
Ja, man får ju säga, alltså, jag har bara sett delar av de här 2 första matcherna. Han blev ju matchens lirare i debuten för en vecka sedan. Målskytt igår, FCKs tränare pratade efter matchen om att jag hade inte den här 16-årsgränsen funnits, så hade han debuterat långt innan förra veckan. Mm. Stig Töff satt väl i danska studion och jämförde honom med Messi. Visst, vi ska lugna oss, men det är ju minst sagt ett häftigt namn och en bekantskap som stiftas här.
Det är jätteroligt. Det är fantastiskt roligt. Men som sagt, saker och ting får tas lite i rätt ordning och han får väl etablera sig lite på den här nivån först och sen så får vi ta det därifrån. Ja. Men jag tycker det är fantastiskt roligt. Det är jätteroligt och ju fler unga spelare som kommer fram, det är roligt att följa dem. Och redan nu då, som du säger, det är bra gjort. Så att, men vi följer honom och det ska bli spännande att göra det.
Finns det fortfarande en liten tanke om att januari-trupperna tenderar att dra åt det yngre hållet, eller har 30-taggarna möjligheten?
Jag har ändrat lite inriktning eller inställning, kan jag säga, under de här åren. Mm. Och det är väl Marcus Danielssons fel bland annat. Magnus Eriksson bland annat. Och så vidare. Alltså spelare som faktiskt spelar hemma i Sverige och gör det väldigt, väldigt bra fast de är lite äldre. Och innan tyckte jag att det skulle vara unga spelare som de kommande åren skulle kunna ta sig in. Men det finns faktiskt ganska många spelare som är lite äldre som också gör det bra i Allsvenskan.
Sebastian Larsson har en chans.
Sebastian har en chans att komma med om han inte hade sagt nej. Nej men alltså, så det är inte lika självklart att de ska vara unga, men normalt sett ja, kanske hellre lite mer talangfulla så att säga. Men spelare som egentligen inom något år ska kunna knacka på dörren. Vi har ju många exempel, som jag sa, Sebastian Andersson, Ken Sema, Viktor Claesson, jag kan räkna upp ett antal till som de här åren har tagit sig via januari-turnén in. Så att roligt. Sen är det väl lite sådär att spelare som har varit med nu, vi har till exempel Magnus Eriksson och några stycken till äldre som spelar här hemma nu, så kanske inte de ska vara med på januari-turnén, för syftet är att de ska lära sig känna hur vi spelar. Då kanske man hellre ska ge platserna till någon annan som är lite yngre.
Hörrni, sista chansen nu på Black Week borta hos K-Rauta, krauta.se, eller i något av alla deras fina och generösa varuhus.
Det är slutspurt och vi hoppas verkligen att ni har hunnit slå till på några riktiga favoriter och hunnit fynda bland alla deras mängder av rabatter. Egentligen så är ju liksom budskapet skynda. Gå in på deras hemsida, allt från verktyg till badrum till belysning. Nu i jul till exempel, piffa till det lite extra där hemma. Söndag är sista chansen. Vi säger kitos, K-Rauta. Hörrni, vi är sponsrade av Best Secret. Best Secret är en exklusiv shopping-sajt endast för medlemmar. Det är det här som är speciellt. Där de dagligen delar med sig av tillgångar till de bästa varumärkena och också de bästa priserna. Och det är rabatter på mellan 20% och 80%. Och det gäller hela sortimentet och vi pratar året om. Och vad är då sortimentet, tänker ni? Jo, det består av över 3000 välkända och exklusiva varumärken. Återigen, det är bara för medlemmar. Jag tycker nu när vi står inför julen att det är ett jävligt bra tillfälle att shoppa på sig julklappar. Jag tänker på flickvänner, pojkvänner, där man vill köpa någonting lite extra. Och jag tänker så här, Drömelva som är kopplat till fotboll. Alla har vi våra favoritlag och alla bär vi också såklart på våra hemliga drömelvor. Noggrant ihopplockade och utvalda. På det här sättet så har jag tillsammans med min härliga följeslagare i Toto Balotto listat några märken som finns på Best Secret som bara måste vara med i en drömelva vad det gäller varumärken och kläder. Jag kan ju säga så här, jag kommer släppa den här. Vi har kivats lite, men J. Lindeberg är ju givetvis med. Jag älskar Oskar Jakobsson, men känn bara på det här. Som offensiv mittfältare i min Best Secret märkes 11. Ja, där har vi Todds. Ni vet, Diego Della Valle som en gång ägde Fiorentina. Hans stolta framförallt skomärke, men som också är jackor och lite annat. Man måste som sagt vara medlem. Så hur kommer man in i det härliga communityt på Best Secret där man får tillgång till märkeskläder hela året runt till rabatter på 20-80%? Jo, lyssna. Vi har tagit fram en unik länk. bestsecret.se/toto. Och där tycker jag att ni alla som lyssnar på detta ska gå in och bli medlemmar idag. Ni kommer inte att ångra er. Länken är endast giltig en begränsad tid och har ett begränsat antal inbjudningar. Så passa på att knipa en inbjudan nu direkt innan de tar slut. Vi säger stort tack till Best Secret för dels för att ni har skapat en fantastisk exklusiv shoppingtjänst. Men också för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Rappt och kort men tydligt budskap från våra vänner på Betsson. Det blir en midweek-trippel såklart i veckan som sig bör. Men kanske framförallt så vill vi bolla upp för den stora händelsen den här veckan. Nämligen Poker-Totos återkomst. Jajamensan, på söndagskvällen då smäller det och vi kommer köra varje söndag i december. Vi går självklart ihop med våra vänner Dick, Fimpen, Kimpen i Hockey-Toto. Vi kommer streama live dessutom från studion när vi spelar. Så tell all your friends, Poker-Toto på söndag. Ni kommer hitta all information på våra sociala medier såklart. Och dessutom alltså en midweek-trippel. Stort tack till Betsson. Fan vad kul det här ska bli.
Ja, vi får väl se vilka namn som utgör truppen till januari-turnén. Låt oss istället prata den allsvenska upplösningen. Vi är ju mitt inne i den 29:e och näst sista omgången. Fortsätter ikväll, inte minst med matchen mellan Elfsborg och AIK. Det blev förlust för Djurgården hemma mot Varberg igår samtidigt som Malmö till slut fick hål på Kalmar. De fick inte en straff emot sig utan Moisanders hans bedömdes vara utanför straffområdeslinjen.
Men det har vi ju pratat om.
Har vi pratat om det?
Nej, men vi har pratat om VAR.
Ja.
Och hur man ska förhålla sig till den typen av situationer. Alltså det är på linjen och är VAR där, ja då ska du döma straff. Så är man emot VAR, då kan man heller inte klaga på situationen. Jag ville bara understryka det.
Ja, absolut.
Att den är inte jättelätt att se.
Nej, den är inte jättelätt att se. Moisander är på väg åt ett håll och den andra spelar nog bollen åt ett annat. Och, alltså, bra påminnelse Thomas. Är man en VAR-motståndare, då kan man inte gnälla speciellt mycket på det. För det är inte 2 meter in i straffområdet den där Hansen sker. Oavsett vad, jag tänkte börja med att fråga dig, när du följer en sån här guldstrid i Allsvenskan, kan du känna ett sting av saknad att vara i den där elden? Du var ju där senast för 6 år sedan med Norrköping. Det slutade ju väldigt väl. Eller känns det ganska skönt att luta sig tillbaka och slippa uppleva det bland annat då Kim Bergstrand upplevde igår när guldet liksom glider ur händerna efter en lång och hård säsong?
Jag har ju varit med om bägge delarna. Det har glidit ur händerna sista omgången på mig också en gång. Så att jag har varit med om båda. Men det är rätt skönt att sitta hemma och titta och kritisera tränarna för deras byten och sånt. det är ganska skönt. Men rent generellt, nej, skämt att säga. Lite generellt så den här upplösningen på hösten hade man gärna velat vara med. Men nu är det inte det, så nu får jag ta det som åskådare. Och det är, allsvenskan är fascinerande. Det är kanske inte alltid den bästa serien kan man väl säga om man jämför internationellt, men det händer grejer och det kommer nya spelare och lag överraskar på bägge hållen och så vidare, så att det är inte kört. Och framförallt nu du pratar toppstriden, jag följer ju bottenstriden också ganska intensivt, var igår med Halmstad som då återigen inte lyckades ta de poängen de ska göra som gör att de verkligen är inblandade nu. Och sen som mitt andra lag som jag har tränat, Norrköping, som då gjorde tyvärr en dålig match mot Degerfors som gjorde att Halmstad hamnade i ett ännu sämre läge.
Så det var jobbigt.
Ja, det går känslosamt kan jag säga. Det var oerhört, det var en irriterande dag igår.
Men med tanke då på hur den här allsvenska hösten har artat sig, en guldstrid som har svängt och kränkt åt alla olika håll, ena stunden så är det Malmö som har avgjort, andra gången så är det Elfsborg som bjuds in i det för fjärde gången den här säsongen, och sen så är det upp till Djurgården och AIK är på något sätt fortfarande med. Om du ser tillbaka på all din erfarenhet från dina år i den här serien, när det drar ihop sig, är det så att vi utanför kanske underskattar hur mycket mentalt det handlar om och att vi kanske fokuserar lite för mycket på de 90 minuterna som spelas, att det är så mycket mer än så, mycket större än så?
Ja, det är jättemycket mentalt. Alltså det är oerhört mycket mentalt, och ofta kan det vara så, och det tror jag man ska titta på rent generellt när man tippar de här lagen vilka som ska vinna. Så att har man spelare med erfarenhet, det är precis som ett landslag såklart, att när vi går ut i Sevilla, har man spelare som varit med tidigare så är det bra. Då har man varit med att hantera situationen. Men även nu det byggs liksom upp förväntningar, supportrar, spelarna bor ju någonstans såklart i sin hemstad. Man träffar folk hela tiden, det snackas och så vidare. Så det blir en anspänning som byggs upp som man absolut inte ska underskatta. Och att kunna hantera den delen när man väl står där på plan och liksom tar väkten och fokuserar på hur ska vi spela. Det är inte så självklart. Det är inte alla som klarar det.
För jag tänkte på det igår inför Djurgårdens match. Man kommer från det där sura poängtappet bortom mot Norrköping där man absolut förtjänade mer spelmässigt, borde kanske ha avgjort redan i första halvlek. Det blir kryss, man vet att Malmö spelar senare igår borta mot Kalmar, de kan absolut tappa poäng där, så man kan göra jobbet mot Varberg som inte har någonting att spela för. Å andra sidan så är det Jocke Perssons Varberg som måste älska att åka till Stockholm i det läget och veta att nu kan vi gå ut och vara glädjedödare och partypoopers här. Och att det är en match som bara ska sluta på ett sätt. Axén säger väl när spelarna radar upp sig strax innan avspark där att den här matchen kan bara sluta på ett sätt. Djurgården kommer ta tag i det här från första minut och sen är det över. Och så börjar liksom... Vi har en sms-grupp med lite kompisar, många djurgårdare där. Deras inspel i det här börjar ju trilla in en kvart, 20 minuter in i matchen. Jaha, Djurgården torskar idag. Det kommer aldrig gå. För vi får inte hål på dem och snart knoppar dem in någon hörna. Och att just... Det känns inte som att det är speciellt mycket spelmässigt som påverkar. Såklart är det det, men du förstår vart jag vill komma. Att det finns sån jävla mental laddning i den här matchen. Djurgårdsspelarna och publiken och alla vet att det här ska bara sluta med 3 poäng. Det får inte bli på något annat sätt. Och att det kanske är den största motståndaren.
Men så kan det vara. Och det, man får inte, vissa delar också är väldigt intressanta. Det är ju att det är lite där Halmstad hamnat. Man låg faktiskt relativt vettigt till i tabellen och inte så att man hade kanske andats ut, men man kände ändå att vi behöver inte göra så att ju själv tar de 3 segrar till så är de klara. Så här. Och, man, det ser bra. Och så förlorar man ett par matcher. Sirius hade också en sån här period. Så förlorar man några matcher. Helt plötsligt har man någonting att förlora som man har haft. Och det är bland det värsta som finns, tror jag, hos en fotbollsspelare, ett fotbollslag. Och lite nu Djurgården som säger, man hade nästan räknat hem det här. Och helt plötsligt kan man bara bli förlorad i den här matchen. Och sen göra Varberg i mål. Och helt plötsligt så är allting, det här, så här ska det inte vara. Det är helt upp och nervänt. Så att det mentala spelet ska man inte underskatta. För det är brutalt tufft. Sen kan jag ju bara säga, jag är ju inte Djurgård eller något annat heller. Men eller Varberg. Jag kan bara konstatera Jocke Persson och Varberg, det är imponerande liksom. Det är oerhört imponerande den farten han får på de här pojkarna. Jocke där nere, det är bra gjort.
Jag tänkte på det Janne sa bara med allsvenskan. Okej, kanske inte världens bästa fotboll som spelas, men just att allsvenskan har någonting. Jag tycker att det som händer efter matchen Djurgården-Varberg igår förklarar allsvenskan på ett ganska bra sätt när AIK börjar swisha till ett
lagledaren
i Varberg. Och det kommer utifrån att Varbergs officiella Twitterkonto har lagt ut numret att vill ni bidra till festen så är det här. Det hade ju inte hänt i Premier League.
Det ramlade väl in över fem.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är att det finns 50 lax för en fotbollsspelare i Premier League i inga pengar ens. Men i Varberg betyder det jättemycket. Och det blir också en fest på bussen. Alltså de firar ju verkligen och det är Bärs som kommer fram och Mattrisen kommer tillbaka. Det blir,
de hade väl planerat en avslutningsfest i Göteborg, men med de här pengarna så var citatet nu kanske vi kommer längre än så.
Ja, exakt. Nej, men, jag tänkte väldigt mycket på kvalvaka när KB, alltså Karlberg, skulle möta
Luleå.
Och ja, men, hela Sverige slöt samman på något sätt. Nu slöt inte hela Sverige samman.
Det var väl under någon landslagssamling som dina spelare följde också den här dramatiken. Jag tror att det var Frankrike borta, va?
Kan det vara så? Jag vet att John Guidetti, Pontus Jansson var väldigt aktiva i alla fall.
I kvalet till Division 1. Luleå kvalade neråt och Karlberg kvalade uppåt. Och så blev det blev snökaos.
Ja, men du kände gemenskapen någonstans i Sverige. Att de, det är fest på en buss någonstans i södra Sverige.
Ja. Det kan jag säga att det är bra. Fest på buss. Alltså,
det är inte fel.
Nej, alltså det här när man har lyckats vara med de gångerna man vinner några viktiga matcher och åka bussen. Ja. Jag sa ju det till vår busschaufför Gösta när han körde hem oss från Malmö 2015 när vi säkrade guld där med Norrköping, att kör via Kiruna här. Jag kan sitta här bussen resten av mitt liv.
Och så ta tag i den där micken i risiga AP-systemet och säga någonting med en burköl i handen.
Det är fantastiskt bra. Jag tror att alla som hållit på med, och då spelar det ingen roll om det är allsvenskan eller om det var Alet i division 5 eller vad det är. Det är häftigt alltså.
Jag driver ju också en tes kring att det finns väldigt mycket att vinna för lagen som kanske inte har så mycket att spela för tabellmässigt, varken uppåt eller neråt, men som avslutar med en bra resultatrad, att man liksom kan rida in på den i nästa säsong. Och att det är sån jävla skillnad på att avsluta med 4-5 segrar och att avsluta med 4-5 förluster. Och jag tänker att IFK Göteborg här nu har en period där Micke Stare får med sig någonting som kan bli jävligt viktigt för Blåvitt nästa år. Håller du med om de tankegångarna?
Ja, till 100%. Och det är ju därför det är så frustrerande vår förbundskapten när man avslutar med 2 förluster. Därför att det är det man kommer ihåg. Det är det man hade vi, oavsett vad som hade hänt, så har vi avslutat med en seger, och det är ändå det man har på näthinnan. Så att avsluta bra och få med sig det inne, och precis tvärtom, att avsluta dåligt, man har med sig det går inte komma. Och sen är det så lång tid till nästa gång det är tävlingsmatch, så att jag håller definitivt med om det, och det är en jätteviktig del, för att gå in i en mellansäsong och sen försäsong med bra känslor är jätteviktigt, så att jag håller med.
Ja, det blir en spännande upplösning på allsvenskan. Väldigt mycket talar väl för Malmö-guld då efter segern. Även fast det skulle innebära då ett jobbigt utfall för Halmstad i sista
gången. De har en tuff match, har de med.
Ja, det har de. Och herregud, man har underskattat den här allsvenska guldstridens utgång och utfall.
Du brukar prata om XG, Gusten. Mm. Expected goals och så vidare. Och att liksom, i slutändan kanske jämnar ut sig lite. Att nu måste Milan börja förlora för att de har fått för många mål med sig. Kan du inte bara kolla hur Halmstad ligger till där sen inför avslutet? Kolla med Fantomen.
Ja. Vi ska börja avrunda, men några internationella kortare puckar ska vi givetvis hinna med i detta måndagstotto som gästas av förbundskapten Jan Andersson. Ballon d'Or delas ut ikväll. Det är väldigt lite som talar för att det går utanför trion Lionel Messi, Robert Lewandowski och Karim Benzema. Var ligger din röst om den nu hade fått placeras?
Ingenstans.
Ingenstans?
Nej, jag tycker det, alltså, de här individuella priserna i fotboll, jag har oerhört svårt för dem. Jag rent generellt, jag ska rösta på några sådana här grejer också. Vettingen brukar få rösta och så skriver jag under det. För jag tycker det är så tråkigt. Alltså, fotboll är ett lagspel. Jag förstår att man vill hylla individer på olika, och det får man göra. Men som förbundskapten är jag helt ointresserad av individuella priser.
Är du med fortfarande i juryn till guldbollen? Jag kommer ihåg att vi pratade om det.
Ja, vi har faktiskt guldbollen middag ikväll.
Ah!
Och jag är inte med längre. Sen förra året är jag inte med. Jag har begärt mitt eget utträde ur den.
Känns det skönt?
Ja, det känns jätteskönt. Därför att jag är inte intresserad. Alltså jag tycker det är helt ointressant. Och sen så,
vem hoppas du får guldbollen?
Nej, men
nu är du inte med officiellt. Så kan du säga,
nej, men nu är det är ju tre representanter från förbundet. Tre från Aftonbladet. Men numera är jag som sagt inte med. Och det är bara bra att slippa tänka på det. Däremot är jag fortfarande med i den här fotbollsgala. Det blir en annat format nu. Men för där är vi 10 stycken som är med. Det är 5 från förbundet och 5 från mediakåren. Så det är 10 röster. Och där kan jag vara med och resonera. För det är en i varje lagdel. Och då kan jag vara med. För jag förstår att förbundskaptenerna kanske ska vara med där. Då. Men däremot guldbollen är väldigt skönt att slippa. Och därför den här typen av priser. Jag är faktiskt ärligt och uppriktigt helt ointresserad av individuella priser i fotboll.
Jag har en fråga nu när vi pratar om guldbollen. Så att vi inte missar den när vi håller på och avrundar. Det får mig osökt att tänka på Zlatan. Alltså en het potatis har varit i Zlatan-diskussionen de senaste 5-6 åren. Det här med gruppdynamiken och de som har varit emot att Zlatan skulle komma tillbaka till landslaget har pratat om att han skulle förstöra den fina gruppdynamiken.
Eller
som
i alla fall förändra.
Förändra gruppdynamiken som du har skapat i landslaget. Och men de fantastiska resultaten talar ju för att det har gått ganska bra utan Zlatan. Jag vill bara liksom fråga kring det, nu när Zlatan har varit med i landslaget. Har han förändrat gruppdynamiken?
Ja, till det bättre i så fall. Alltså, med Zlatan är en liten utläggning kring det här. Ja, för mig handlar det här om ledarskap. Alltså, man har ju en grund hur man vill ha, hur en grupp ska fungera och hur man ska spela och så vidare. Och den grunden sätter ytterst jag. Det är jag som är chef, det är jag som är ansvarig. Och i den gruppen så vill jag att man ska hålla sig inom vissa ramar hur vi ska spela, inom vissa ramar hur vi ska bete oss och så vidare, för att det ska funka saker och ting. Och där har vi generellt varit jättebra i land, så jag har varit väldigt tydlig, jag vill ha det, och spelarna har ställt upp på det här på ett jättebra sätt. Sen när man väl är där och man har liksom alla gemensamma värderingar, grunder hur man vill ha det, så ska ju alla vara den de är. Och då vill jag ju starkare individer, ju bättre spelare, ju mer egenskap och så vidare, desto bättre tror jag vi kan bli som lag över tid. Sen ska vi växa ihop i det. Så det finns för mig ingen, om vi bortser från Zlatan, så rent generellt så finns det ingen motsättning mellan en stark individ och ett starkt lag. Utan det är upp till den som är ansvarig, det vill säga jag i det här fallet, att sätta gränserna. Hur vill jag ha det? Och det har varit noll problematik kring Zlatan. Tvärtom, han har kommit in och tillfört sin erfarenhet som är ännu viktigare nu när vi tappar så mycket erfarenhet efter EM och de här unga spelarna. Sen är det klart att han ska göra det. Vad ska man säga, gruppdynamik ändras ju hela tiden, därför att det beror på vilka som är med i gruppen. Ja. Det förändras ju på olika sätt. Men den har absolut inte förändrats i något sämre. Tvärtom. Han har tagit ett jättestort ansvar i det vi har gjort och agerat på ett fantastiskt bra sätt. Precis som jag förväntade mig. Och det var ju, annars hade jag inte tagit ut honom. Jag trodde att han skulle kunna göra det. Sen har vi inte fått fullt genomslag på planen med honom. Det är lite oflytt tycker jag, för att skadan har fördärvat sådär, så vi har inte riktigt kunnat utnyttja han Max som den spelare han är då. Men som person har det varit klockrent, kan jag säga.
Vi pratade ju lite om det här i anslutning till de senaste landskamperna, att Zlatan kanske inte längre har den här killerinstinkten på samma sätt som tidigare. Mycket kanske beroende på att man har blivit äldre, han har fått en papparoll både i Milan och kanske också även här i landslaget sett till åldersstrukturen och så vidare. Känner du av det, även fast du har ganska så skral erfarenhet av att jobba med Zlatan i landslaget, att det snarare är en pappafigur som prioriterar laget framför jaget i avslutssituationer där det kanske tidigare har varit självklart för Zlatan från ryggraden att gå på avslut själv.
Jag tror så här att han har ju inte, alltså han var ju borta 5 månader, spelar ju inte matcher, sen har han spelat när den samlingen, han spelat några matcher innan och knappt gjort några kollektiva träningar alls. Så även om han då är 40 år, kanske trots att han är 40 år, så krävs det ett litet tag att hitta rätt i sig själv igen. Jag tyckte att han var för oegoistisk, till exempel i Jorgen-matchen. Där tycker han skulle tagit av sig ett par gånger själv, men där han satt upp andra. Men det kan ju också vara hos honom en osäkerhet. Alltså när man inte har spelat på länge så kanske man kör det säkra istället för att göra som man gör normalt. Så att, tittar man nu förra helgen, vilken match var de spelade, han gjorde 2 mål.
Fiorentina.
Ja, då tog han in bollen och bara bombade dit den här chansen. Han tänkte liksom att där känner jag att du börjar liksom komma igång igen. Så att, jag tror inte att hans grund som spelare är hans killinstinkt. Men det är klart att har du inte spelat 5 månader så kanske du inte har den med detsamma.
Den där killerinstinkten gjorde sig ju även gällande i den här Guardian-intervjun förra veckan där han pratade om den här axeltryckaren han satte in på Aspilicueta i slutet av Spanien-matchen. Han var ju väldigt ärlig och sa att nej men, jag gjorde fel men jag kommer göra det igen för det är så jag fungerar. Och jag upplevde det som att Cesar Aspilicueta hade gått på en spelare i vårt lag på ett sätt som jag upplevde fegt. Ta det där med mig istället, så jag ville markera att om du har tänkt att brösta upp dig mot någon, gör det mot mig istället. Vad kände du som förbundskapten och ledare för ditt lag när du läste de orden?
Inget bra gult kort att ta. Därför det innebar,
det blev ju kostsamt.
Det innebar att han inte kan spela nästa, så utifrån det så tycker jag inte det var bra.
Men resonemanget är att så här, ah, men det var medvetet, det kanske var fel men så fungerar jag kommer säkert göra det igen.
Det finns många olika delar i spelet fotboll. En är ju de här grejerna och där kanske Zlatan är någon som varit med mest och liksom markera närvaro på och sätta sig i respekt och allt sånt. Så det finns många dimensioner i det här, men grunden ändå för mig är att det var inte bra.
Nej.
Man ska inte ta det gula kortet utifrån att man blir avstängd. Sen som sagt finns det många, det är känslor, fotboll är känslor även på plan och spelarna, och han är väl en av dem som har varit med mest och kan det spelet bäst kanske. Men som sagt, här kostade det ett gult och det var inte bra.
Jag upplever, nu har ju Thomas gått och blivit hockeyexpert här under hösten med hockeytotten, men jag upplever att det finns en jävla tydlig distinktion mellan hockey och fotboll i just det här avseendet. I hockeyn så är det världens mest naturliga sak att om någon rör din målvakt, då får du göra precis vad som helst och du har nästan livvakter.
Det har också ändrats, har jag lärt mig under hösten, väldigt mycket i hockey.
Det kanske det har, men det finns en helt annan inställning till att när det här sker, ja, men då ska du nästan kasta handskarna och puckla på någon för att visa att så där får du fan inte göra mot vår målvakt eller mot vår stjärna eller mot vad det nu är. Det finns de reglerna mellan raderna i hockeyn. I fotbollen så är tänket en helt annan. Och jag kan uppleva att det Zlatan säger i sak kan jag ju instinktivt gilla. Jag tycker att det finns något beundransvärt i att han känner ett ansvar mot att skydda yngre spelare i sitt lag. Och han är den han är och han vill markera det mot en motståndare att gör inte sådär för då får du med mig att göra. Även fast konsekvenserna blir kanske ovärda i totalen. Men jag tycker att vi kanske har hamnat lite snett i att man heller inte vågar säga att man också förstår och kanske rent av uppskattar Zlatans inställning i frågan för att vi inom fotbollen inte får på något sätt uppmuntra till några regelbrott.
Och den frågan så är, men jag förstår att det kan hända och ditt resonemang tycker jag håller ganska länge också. Det enda som inte är bra är att han blir av sig nästa match. Mm. Alltså där är liksom gränsen för mig. Då tycker jag inte det är bra. Annars så kan jag väl känna precis samma sak som du. Att det är bra om vi står upp för varandra på planen på olika sätt. Sen hur man gör det exakt i vilka situationer, det är en annan sak. Men här blir han avstängd och då var det inte bra.
Snart ska Janne åka och lämna in sin bil för tvätt i Solna. Jag tänker bara kort, eftersom det händer så jävla mycket grejer i detta Manchester United. Man klarar kryss borta mot Chelsea igår på Stamford Bridge. Michael Carrick är fortfarande caretaker, men nu talar väl allting för att Ralf Rangnick snart presenteras officiellt av klubben och att han leder laget, eventuellt om han kommer ur någon karantän eller han får arbetstillstånd till Arsenal-matchen. Först och främst, din bild av Ralf Rangnick?
Inte, jag har ingen detaljbild på det sättet, men att man har ju följt honom sen Hoffenheim och sen som lite väl av regissören i i Leipzig. Jag har ju varit och hälsat på Emil några gånger, men då har jag tyvärr inte kommit till träningsanläggningen, för det har varit dagar de inte haft träning och sådär. Så att jag har inte varken träffat honom eller följt i detalj. Däremot vet jag hur de jobbar, eller mycket kring deras tankar och idéer som han är gärna bakom. Och både Peter Wettergren faktiskt, som Mats Elvendal som är målvaktstränare, har varit gjort studiebesök där, som man har fått. Det var imponerande när de berättar kring hur de jobbat. Så att utifrån det perspektivet så tror jag att det kan vara ett bra val för United, om det nu blir det. Sen tror jag kanske inte att han kommer vara tränare i all framtid där, i så fall, eller manager, utan att han kanske över tid i så fall får en annan roll. Men det har jag ingen aning om. Men det är väl den gissningen.
Ja, och det är väl favorit på att det också blir Rangnick som tar rodret här säsongen ut, men sen stannar i klubben i någon slags övergripande roll. Och det kändes väl som en förutsättning för att han skulle slita upp rötterna som han precis rotat i Lokomotiv Moskva med Gistol och så vidare. Han lämnar ju inte det efter bara några månader för att åka och ta ett interimjobb på ett halvår.
Nej. Det låter så. Om man skulle gissa på något så är det väl så.
Det var exakt samma roll typ som bolldes upp i Milan tidigare när han var mer eller mindre klar.
Och om Pelle Kotschak besitter hela fotbollsvärldens största karisma, så kan jag säga att Ralf Rangnick sitter inne på kanske hela fotbollsvärldens mäktigaste pondus. Otrolig pondus när man träffar honom. Jag har aldrig varit så liksom nojig över att säga en enda stavelse fel som när jag satt mitt emot honom i ett rum i Leipzig och intervjuade honom. Otrolig jävla pondus alltså. Men hur har du annars upplevt bara kaoset och allt som varit kring Manchester United, Ole Gunnar Solskjær och den klubben?
Nej, upplevt och upplevt. Man följer det såklart lite extra eftersom Victor är där. Men nej, alltså jag ser matcherna och sen så allting annat runt omkring. Det lägger jag inte lika mycket energi på. Men det är ju fascinerande ändå att det har varit lite rörigt. För det får man ju säga att det har varit. Sen är det ju en klubb som jag tror att oavsett om det inte är rörigt alls, så är det ändå rörigt. Det blir ännu rörigare när det är United. Ja. Alltså det är så. Det är alltså, och jag, de här åren Victor har spelat, alltså ena veckan så är han bäst i världen och nästa vecka så är han sämst i världen som spelar. Och det ena gången är det en spelare, en gammal spelare som uttalar sig, nästa gång är det en annan gammal spelare som uttalar sig. Och det blir rörigt United, och nu har det varit extra rörigt.
På tal om gamla spelare så tycker jag bara att vår superproducent Kim Hichén kan lägga in någon minut av diskussionen mellan Roy Keane och Jamie Carragher igår kväll efter den här matchen mot Chelsea, där Carragher menar på att det var rimligt att bänka Cristiano Ronaldo, för nu när Rangnick kommer så är det starten på en era av att Manchester United nog är ett bättre lag som behöver tid att långsiktigt börja närma sig ligatiteln. Medan Roy Keane menar på att har man Cristiano Ronaldo i laget, även fast han snart är 37 år gammal, så ska han spela för att han gör mål och han är den spelare som kan ta United från ingenting i säsong till ett par cuptitlar.
Inför januari-turnén. Långsiktigt.
Mm. Är du med? Det var några fantastiska minuter tv som vi inte behöver kommentera ytterligare. Men vi kan lägga in dem här så har i alla fall inte våra lyssnare missat dem.
So you think it's a mistake signing Ronaldo?
Well, Ronaldo was never going to get Man United back winning league titles.
What was the point in signing him?
To come back to win trophies.
He's just won the trophies.
What did you win? Did you win the FA Cup? Yeah, to come back to win the FA Cup and get the Champions League. They've gotten the next round of the Champions League. How much do you think that's worth to the club? If you're looking at the business side of it, the Glazer share price, that's what he's come back for.
Yeah.
I said that Ronaldo's not going to fix.
If you finish second last year.
Second's no good to you.
I know, exactly. Yeah. So you then signed Ronaldo at 37. You're not going to win the league in 4 years. If you sign someone at 36, 37, it's to win right now. If you sign Varane, a four-time Champions League winner and a World Cup winner, it's to win right now.
A few months ago, when Ronaldo signed for Man United, anyone who said
right
Ronaldo
now,
is... No, he's not come back to win the league.
What's he come back for?
Come back to help him win a trophy.
What's he here for?
So in the meantime...
What is he here for?
Well, Mourinho didn't win the league, but he won one or two trophies. What?
You finished second.
So when you won
your
FA Cup and other trophies, were you not buzzing with that? Man United are a cup team at the moment.
You just said Ronaldo never come here to win the league. What is he here for?
To win trophies.
What are you at Man United for?
Cups.
Why am I going through this? Is that where Man United have gone?
Absolutely.
We're happy with cups.
Absolutely. Oh, I'm not. There, yeah. But that's where they are as a club. Look at the team. Look at the league. Look at the last 2 or 3 years. They're not going to win the league for the next 2 or 3 years. I tell
so
you
what,
that.
So what would you sign Ronaldo for then at 37? If they're not going to win in the next 2 or 3 years, start getting Greenwood on the pitch. Start getting Sancho on the pitch. If they're not going to win the league right now.
We're never going to win the league, but Ronaldo was never going to win the
league. So what was the point? There's no point signing.
I'd say it one more time. To win some trophies. FA Cups. Yeah, I know.
That's where they are.
Med det sagt, Thomas, var det någonting mer du ville få av bröstet innan vi tackar gärna för
idag?
Nej,
nu vill jag sätta på mig Halmstad-tröjan. Jag ska leta efter en Halmstad-hatt och sen så, jag vet inte, jag ska åka ner till Malmö och ställa mig i kvast och ställa mig i klacken, Halmstad-klacken och jobba Halmstad-seger helt enkelt.
Ja, det är bra.
Jag och Janne, hand i hand.
Ja, den blev viktig och det är så synd nu med HBK, för man är så på rätt väg och man har liksom ett intressant yngre spelare, Mattias och Ante, som håller ihop det, och man liksom är på väg mot någonting, så det vore så oerhört tråkigt om man kvalar i det till att börja med.
Ja,
men om vi kan undvika det är det bra.
Ja, vi får väl se hur den här säsongen slutar för inte bara HBK utan övriga allsvenska lag också. Stort jävla tack Janne för att du kom och gästade oss återigen.
Tack själv, alltid
stort
lika
tack.
Bra.
Ha
tack.
En god jul, vi önskar dig ett gott nytt år, en härlig januari-turné och att vi spöar på Tjeckien 24 mars.
Jag kommer ladda, jag ska tjura lite till över senaste samlingen, sen börjar laddningen.
Och så hoppas vi att det inte ligger någon gul p-bot ute på vindrutan här nu när du kan komma och lämna Kungstensgatan.
Då kommer jag in med den till er.
Ja, det är bara komma.
Hörrni, vi hörs om några dagar igen, ta hand om varandra, ciao tutti.
Ciao tutti.
Där borta vid pilen har jag lagt min far. En anonym urna är allt som finns kvar av den som förstod mig när jag var till besvär. Trots all den kärlek fanns jag där. Jag önskar jag stannat, jag skulle bli kvar den sista stunden, det borde varit jag. Och min far, han lärde mig växter och dess namn på latin, om fideikommiss och om bourgeoisin. Men följde mig gärna in i glamrockens land, tog del av min kunskap om engelska band. Allt från Joe Strummer till Johnny Marr stod på agendan då det var jag. Och min far, jag saknar en humor som var en sigill, den som la grunden för att jag finns till, som präglat min uppväxt ända fram till idag, som gjort att min son är densamma som jag. Borta vid pilen har jag lagt min far. En anonym urna är allt som finns kvar, fast jag fann aldrig modet till att säga adjö. Trodde